Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Holcraft podcast med mig Matilda.
Och mig Amanda.
Det här är ju podden som handlar om spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Och vi pratar om massa spännande ämnen där vi ger er vår syn och väldigt mycket ut från våra egna erfarenheter, våra sårbara insikter. Och idag ska vi prata om ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat och som vi började tisa lite om förra veckan, som är...
spiritual bypassing.
Vad är den svenska termen för det?
Bypassing...
undvikande?
Ja, andligt undvikande. Heter det så? Nej, men det här är ett ämne som vi har varit intresserade av länge. Och det är ju för att vi själva har ju... det är på något sätt... i det spirituella, när man börjar upptäcka hela den här världen, så är det som att... jag tror att de flesta går igenom... det vi kommer prata om idag, det är som olika steg och olika områden där vi alla har varit. Och du som lyssnar kanske är, I don't know. Men det är inget fel i det heller, utan vi är på en inre upptäcktsresa där vi ibland måste gå väldigt långt åt ena hållet för att sen kunna skapa balans.
Ja, men det här är bra att belysa, för att det är väldigt mycket av det här vi ser på Instagram och hör i andra poddar. Det här är liksom en jargong som ofta kan göra att vi missar det viktigaste.
Ja, det man kan säga är att det hjälper mer än vad det hjälper. Och därför tycker jag att det är ett viktigt ämne att prata om när den spirituella världen växer mer och mer och mer. För det är ganska lätt att fastna i, jag vet inte, det finns väl hur många TikTok-konton, Instagram-konton där folk matar på kring just de här olika kategorierna som vi ska prata om idag.
Mm.
Och därför tycker vi det är viktigt att belysa.
Och det känns ju som att det krävs väldigt mycket självinsikt för att förstå och vara ärlig med om man är i de här olika punkterna, om man har de här beteendena själv.
Så jag tänker så här, istället för att gå in i dömande idag när du lyssnar, alltså dömande mot dig själv, mot andra, så tänker jag så här, det är bättre att ha en nyfikenhet, att kolla på det med liksom kärleksfulla ögon och nyfiket utforska sina egna beteenden och andras beteenden runt omkring.
Och nästan också kanske med lite humor.
Precis.
För att det gör ju vi när vi, vi kommer ge er massa exempel på hur vi har gjort fel, eller vad säger, hur vi har varit i de här beteendena, och det är ju nästan lite komiskt idag.
Mm. Ja,
ska vi börja?
Tänker, ja, och idag vi har gjort en lista innan, så vi kommer att gå igenom område för område, så vi tänker att ja, vi kommer slänga in lite plings här så att ni vet när ett nytt ämne börjar.
Mm. Ett nytt beteende.
Precis.
Vi börjar med den största och kanske viktigaste av dem alla.
Undviker att känna jobbiga känslor och tankar för att enbart tänka positivt. Man tror att negativa känslor är något man behöver akta sig för. Och det här benämns ju under love and light.
Ja, toxisk positivitet.
Ja, för att nå ett högre state, att komma högre i sin frekvens, så är det väldigt mycket information och fakta där ute som säger att du når dit genom att endast tänka positivt. Du ska akta dig för negativa energier, negativa tankar, för det här kommer dra ner hela din frekvens.
Mm. Och det här är ju väldigt mycket i law of attraction.
Mm.
Att i manifestation, att de här gamla teorierna kring manifestation handlar mycket om att tänk positivt, så kommer allting lösa sig.
Precis, för att om du tänker negativt så kommer du få in massa negativa saker, situationer i ditt liv, så gå inte ner i mörka tankar. Men det här är ju att bypassa, att undvika hela den mänskliga upplevelsen.
Ja.
Vi är ju här för att känna, vi är här för att leva i dualitet, vi är här för att utforska alla känslor, och vi är också mänskliga varelser ja, men precis som är här för att utforska det, så att vi kommer likt vågor gå upp och ner i de olika känslorna.
Ja, och de negativa känslorna är här som information kring saker vi behöver titta på.
Ja, och jag tycker inte att man ska benämna dem som negativa känslor, utan det är liksom känslor.
Ja,
ja,
ja. Ja, punkt.
Precis.
Men även negativa tankar. Jag menar, det är ju intressant varför man har till exempel självkritiska tankar istället för att bara trycka undan. Nu ska jag tänka positivt. Det här har vi gjort jättemycket. Och det är därför vi kan prata om det så passionerat. För att herregud vad det har varit också en... Det har känts jobbigt att göra det, för att någonstans vet man ju att det här inte är rätt väg att gå. Jag har känt att det har varit lite motstånd. Okej, nej, nu måste jag byta ut den här tanken. Jag får inte tänka på det här.
Nej, men det tar ju jättemycket energi och kraft, och det skapar ju mer av ett självhat nästan. Vid dagar när man känner sig låg. Det blir man så här, vad är det för fel på mig? Varför kan jag inte tänka positivt? Jag är en dålig människa. Gud, min frekvens är så låg. Allt det här. Och jag vet att... jag pratar ofta om att 2012 var ett stort år för mig. Det var då bland annat jag hittade boken The Secret, Law of Attraction. Och jag vet att jag blev helt fast i det här med liksom tankens kraft och hur man kan manifestera in saker i sitt liv genom att tänka positivt. Och sen är vissa delar i den här jättebra, för att då förstår man hur tankar skapar vibration och skapar känslor i kroppen. Så en viss del är jättebra, men jag tror att man kan också missuppfatta mycket i den här boken. Nu minns jag inte riktigt vad det är de skriver, om de faktiskt skriver det här med att undvika negativa tankemönster eller låga känslor.
Jo, men jag tror att det är ganska den typen,
det kanske
av
är den
teorin.
Typen. Och då vet jag att jag till och med var så här, men jag kanske inte ville lyssna på när min mamma skulle prata kring något negativt, hur hon kände, eller var så här, hur hon mår. Då var jag så här, nej, du måste bara tänka positivt. Du får inte känna så, alltså gå in, vadå, varför känner, nej, bara tänk positivt så kommer det lösa sig. Alltså jag vet, jag var så liksom rädd för att gå in i de negativa tankarna, och att vara så här, gud, om jag är med en människa som tänker negativt, då kommer det spela av mig, då kommer jag också börja tänka negativt, sen kommer min frekvens sänkas. För det var också som att man var så rädd för att liksom gå ner i att ens frekvens skulle sänkas, för då var man en dålig människa som var en låg frekvens.
Men hur ska man göra istället då? Det kanske kan vara bra. För att jag tror att så här, ja visst, men samtidigt så ska man inte fastna heller i negativa tankar.
Nej.
Det är en balans.
Det är en balans.
Och det här är ju en ganska finkänslig balans. Man ska inte undvika sina negativa tankar. Nej. Men man ska ju heller...
Inte fastna, för då går man in i offerrollen.
Precis, och det handlar ju om att förstå vad som ligger bakom de här negativa tankarna. Ja. Ibland kan det vara negativa tankar och säga, allting är bara jobbigt, onödiga negativa tankar som egentligen inte har någon så här grund.
Nej, och utan det är bara att djupdyka, så här, vad är det egentligen som är jobbigt i den situationen? Vad är det som får, vad är det som tar energi? Vad är det som får dig in i de här liksom jobbiga känslorna? Antagligen är det något behov som inte är tillgodosett. Du känner dig liksom inte hörd, du känner dig inte sedd, du kanske så här går runt och är liksom så här sur hemma, och det kan ju vara för att din partner kanske inte liksom ser dig eller liksom hör dina behov. Det kan ju vara vad som helst som ligger bakom det här, men de finns ju där av en anledning. Tankar och känslor är ju information.
Ja.
Och känslor i kroppen skapas ju också av dina tankar, så man kan ju också så här känna in känslorna, och då vet man också vad det är för tankar som spinner i huvudet, för att vi är ju också medvetna om ungefär 2% av allt vi tänker under en dag.
Ja, precis. Men jag kan ta som ett exempel nu. Jag har varit väldigt negativt inställd till Stockholm senaste veckorna sedan jag kom hem. Och jag skulle då, enligt den här gamla metoden, skulle jag kunna bara byta ut de här tankarna. Nej, men det är ju härligt att börja tänka positivt och vara tacksam. Vilket ju är jättebra. Det är ju fint. Men det kommer inte göra egentligen. Det kommer funka under en kort period. Men sen så kommer ju tankarna komma tillbaka, för det är ett underliggande sår. Det är ju någonting som är problematiskt med min relation till Stockholm. Det är inte bara att det regnar, utan det är också någonting annat. Så det som jag har behövt göra nu de senaste veckorna är att ta reda på vad det är som gör att både Göteborg och Stockholm nu börjar kännas liksom på samma sätt, att det är någonting. Och som jag då är sugen på att fly från, för att, ja men det har vi ju pratat om här.
Ja.
Och börja nysta upp det här nu, och det känns ju som att nu kan jag ju tänka positiva tankar, men de kommer ju från en ärlig källa. De kommer inte från att jag försöker att bara byta ut tankarna på ett helt oautentiskt och forcerat sätt.
Du försöker förstå, vad är det som får mig att vilja liksom fly eller lämna? För det har ju inte med Stockholm eller Göteborg att göra, utan det har ju med dina upplevelser kanske i stad. Alltså det har ju någonting
men det är kring dig själv. Det är en trigg. Det triggar saker i mig, och det har att göra med, jag har ju kunnat ta ner det här till när jag var 5 år gammal och en relation med en av mina föräldrar. Så att det har ingenting, ja, men som sagt, det är en trigg. Och vi blir triggade hela tiden. Och att bara byta ut tankarna kommer inte att hjälpa.
Nej, och också det här kring känslor som jag brukar prata om väldigt mycket, tjatar in det här i huvuden. Det är ju bara en energi som är här för att få flöda in och ut genom systemet, med att verkligen liksom så här, inte vara rädd för känslorna, för att vi skapar också så mycket programmeringar, tankar och rädslor kring känslor som sorg, ilska och också mycket skam kring att känna många av de här känslorna. Men det är ju bara en känsla som också måste få bli hörd och sedd, precis som glädje, lycka, ja, men eufori, alla de här liksom positiva känslorna. Så att verkligen också kolla på känslorna, så här, ja, men den här ilskan eller sorgen jag känner, är det så att jag kan gå in i den sorgen och känna så här, finns det någon situation som skapar den här? Eller är det bara så att jag helt enkelt måste sitta här, för det behöver inte ens vara ens egen sorg? Jag menar så här, energi finns överallt hela tiden. Vi tar in andra människors energier. Så det kan ju vara ibland bara så här, om man inte hittar något specifikt, så kan det också bara så här, okej, jag behöver inte ens skriva någon historia kring den här känslan. Jag kan bara så här sitta och låta den här känslan få ta plats i kroppen och sen välja att släppa iväg den istället för att trycka undan den.
Ja.
Och där finns det olika övningar att verkligen sätta sig i meditationstillstånd och känna in vart i kroppen den här känslan sitter. Och sen kan man nästan visualisera hur den här känslan liksom sakta lämnar ditt system.
Mm.
Ja, det finns massa sådana olika övningar. Men att inte vara rädd för att känna, även om det är jobbiga känslor. En känsla varar i ungefär 90 sekunder.
Men vi går vidare till nästa. Använda spirituella begrepp för att slippa känna. Man skjuter ifrån sig genom till exempel externa faktorer som det är fullmåne eller jag är manifesting generator.
Mm.
Det här är egentligen lite samma, på samma tema, men det blir liksom en förlängning av att man istället för att byta ut tankar till positivt så använder man istället olika händelser för att bevisa eller för att skylla
beteenden på olika externa faktorer.
Men det kan ju också vara så här, åh, jag mår dåligt, det är för att det är fullmåne.
Precis, istället för att kolla på
vad roten är.
Precis.
Ja. Visst att de här energierna i fullmåne och olika saker som händer hjälper dig att lyfta fram saker.
Ja, det är ju verktyg som vi också använder oss av, men det måste finnas en balans där för att, så att det inte går in i prokrastinering. Att man så här skyller på att nu är det fiskarnas period, då ska jag inte ta action på någonting i livet, utan nu ska jag bara under en hel månad dra mig tillbaka. Men det funkar inte riktigt i den världen vi lever i. Man kan ta det i beaktning att så här, okay, fiskarnas energi är en lite lugnare energi och ha det med sig kanske, men sen måste man hitta balansen. För annars kan det bli att man prokrastinerar och till slut liksom, händer ingenting i livet.
Mm, precis. Och det här handlar ju om att egentligen att man inte känner in, utan att man då tittar på det externa och försöker att följa det istället. Mm. Man undviker sina egna känslor. Men jag undrar, för att när vi började lära oss om human design eller när vi började lära oss om astrologi, då var det ju väldigt lätt för oss att vara i de här, det blev en sån aha-upplevelse att såhär, okej, jag är manifesting generator, jag har den här energin. Då är det som att det tar upp så mycket av ens, det blir så mycket intellektualiserat så att man såhär, ah, men det kanske är därför jag är sån här, eller men jag har den här månplaceringen. Det är nog därför jag hanterar känslor på det här sättet, istället för att förstå att allting kommer ifrån den här programmeringen.
Ja, har du något exempel på hur du själv har gjort det?
Nej, men jag vet att vi har ju varit i, alltså när vi har haft våra konflikter till exempel, så har ju, men jag vet att jag gick till att vara så här, men det, vi har olika energinivåer, det kanske beror på att du är projector och jag är manifesting generator, så var det någonting som som jag använde då, för att istället för att så här, jag var inte medveten om skuggarbete då i den här fasen. Det här var ju några år sedan innan vi alltså den konflikten var ju också det som gjorde att vi förstod skuggarbete.
Mm.
Men då var det så här, jag försökte förstå vad det här är och då använde jag olika spirituella begrepp. Så här, men
istället
kan det
för att kolla in något liksom.
Ja, istället för att förstå att så här, vad är obalansen? Mm. Vad är obalansen hos dig? Vad är obalansen hos mig? Mm. Vad är det för sår vi trycker på genom att det blir en konflikt här?
Mm.
Det handlar inte om att så här, jag är manifesting generator och du är project och vi behöver lära oss, utan det handlar ju om djupare saker än så.
Mm.
Och det gör det ju alltid.
Precis, och jag minns också i början det här när du fick reda på att du var fiskmåne och du bara, det är därför jag känner så djupt och känner så mycket, bär hela världens sorg. Så då blir det nästan som, det kan ju också bli som en självuppfyllande profetia där det bara så här, jag är en person som känner mycket, känner hela världens sorg och det är så jobbigt och bla bla bla. Och bara så här, istället för att kolla in på det utan bara så här, jag är en sån person.
Ja.
Och då liksom så här, fastna lite i det.
Ja,
ja.
Det blir ju... Det blir också på något sätt lite en offerroll. Mm. Eller...
Ja, men det är inte heller att låta känslor flöda. Då är det, nej, bara att så här, jag fångar in alla de här känslorna, bara håller all den här. Liksom,
för men det, det här är återigen att vara i balans. För att så här, det är ju intressant att få reda på de här sakerna om sig själv. Särskilt i början när man försöker lära känna sig själv. Verkligen. Från att man har dolt allting kring sig själv så ska man börja öppna upp den här kistan av självinsikt. Och då är ju det väldigt alltså jag har ju tyckt att det varit superlärorikt och bra att förstå att så här, jag har de här aspekterna och energierna i mig.
Mm.
Men desto mer jobb man gör med sig själv, desto mindre har det här betydelse.
Ja, och jag tror att också att det finns så många mer lager än bara liksom, det här är bara ett av alla lager, att det är så här, jag är en oxe och jag är en projector. Ja. Det är ju ett lager av flera tusen lager. Ja. Så det är också så lätt att fastna i det här med liksom så här, men att du är manifesting generator eller att jag är en projector. Jag menar så här, det finns ju miljontals andra personer som också är, alltså, så att det är så,
precis, det är bara... så har ju det varit, jag tycker ändå så här, det har varit till vårt försvar eller till allas försvar som håller på så här, så har ju det varit väldigt, jag tycker det har varit jättelärorikt att förstå, ja men så här, det blir ytterligare en förståelse kring våra olikheter. För ett tag så trodde vi ju att vi var exakt likadana.
Ja, men jag kan också vara så här, är det här verkligen sant? Alltså jag kan ifrågasätta det här lite ibland. Så här, det är en person som har skapat till exempel human design.
Mm.
Är det verkligen sanningen? Eller går man in i prokrastinering eller bara så här, att inte vilja då känna in sig själv, utan man fastnar i att så här, jag är en sån, vi är olika på grund av det här. Man bara, fast det är ju liksom bara... Vem säger det? Det är en person som har skapat
det här systemet. Precis, och det kan ju bli egentligen att man inte ser faktiskt den verkliga verkligheten.
När man inte lyssnar på varandras behov, för att man tänker bara, du är sån på grund av att du är en manifest generator.
Precis. Mm. Men det här är ju återigen jaguarsvingen, när det slår över och blir för mycket fokus på någonting.
Precis, för där alltså när det kom till liksom vårt bok, där kunde jag känna att jag inte kände mig liksom sedd eller hörd i det, för att det var liksom så mycket kring att vi har olika energityper för att du är sån och jag är sån.
Mm.
Medan jag var så här, fast det är bara en så liten del. Men där var det som att man blev satt i något fack, kände jag. Och då kände jag så här, men det finns så mycket mer. Jag känner mig liksom inte hörd, utan det känns som att jag bara får en stämpel på
mig. Då blir det en begränsning istället.
Precis.
Ja, precis. Och det är ju då när man använder det istället för att titta på vad är grundkärnan kring den här konflikten.
Precis, för som allting så är det ju så här, det är något behov eller en gräns som någon har gått över. Så det finns ju så mycket djupare problematik. Det handlar inte bara om att vi är olika energityper, utan det är ju massa liksom andra trigger sånt där emellan och sånt. Så att,
men i det fallet så vet jag att det var ett sätt för mig att försöka förstå vad det var som hände.
Mm.
För att så här, jag hade inte verktygen.
Mm.
Jag hade inte kunskapen kring att vad är det i mig som känns? Vad har jag för behov? Vad har du för behov?
Mm.
Vi hade inte kunskapen att prata om det på den tiden. För att vi hade inte det vokabuläret.
Mm.
Vi kunde inte de här...
Men vi kunde
inte ha de här konversationerna.
Nej, men jag menar så här, vi löser ju inte konflikten med hjälp av human design. Det var ju sen när vi faktiskt gick till en coach som kunde hjälpa oss att liksom kolla på allt det andra runt omkring. Så det är ju återigen så här, den här balansen som man måste... hitta, där det kan vara liksom så här fantastiskt fina verktyg och jag kan också tycka det är kul att liksom så här, ja, men kolla in på human design och försöka förstå, men där är också alltid så här, känner in, resonerar det här med mig, för det här som står här talar till mig och miljontals andra människor som har exakt samma placeringar, och där är det så viktigt att förstå att det här bara är ett lager av många.
Ja. Och att aldrig använda dem som absoluta sanningar.
Nej.
Utan använda dem för att krydda eller för att förstå någonting. Men som du säger, om det inte resonerar, om det inte känns som att det hjälper situationen, så ska man inte, då ska man droppa den.
Ja, om det känns som att det blir en begränsning i ditt liv, så är det så fel, för att du är här för att växa, du är här för att expandera. Och om du känner att något av alla de här liksom termerna, eller vad kan man säga, alla de här olika
arketyper, eller vad brukar man använda för?
Om man känner att det på något sätt begränsar dig i din expansion, så kanske det är någonting du kanske ska backa lite från, eller kanske inte ta in så mycket i ditt liv.
Precis.
Men om man känner däremot att det här ger mig så mycket genom att förstå min energityp, för då kan jag liksom strukturera vardagen och förstå att jag behöver, för det har ju hjälpt mig då som project att förstå, för det passar också min energityp att, så här, att inte köra på ett, det här med mer slow living, att ta pauser, fokusera på återhämtning, det har hjälpt mig jättemycket också, här, jobba när jag känner att jag får flow och verkligen så här följa energin. Men det är någonting alla mår bra av, men det har verkligen hjälpt mig att förstå hela konceptet, hur viktigt det är att följa sin naturliga rytm.
Ja, jag har fått jättemycket insikt också kring att det är okej att ha flera passioner, många bollar i luften, whatever, allt det här som sägs om manifesting generators.
Ja, och så det här med att liksom ett 9-5 jobb är inte för alla, för att vi alla är så olika. Vi alla behöver hitta liksom vår rytm.
Precis, men ta russinen ur kakan. Det är sammanfattningen här.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Dra sig tillbaka från verkliga problem, prokrastinering, för att det finns en högre mening.
Mm. Vi var ju lite inne på det här. Men det här är ju ytterligare ett liksom en bypassing-grej som finns väldigt mycket i det spirituella. Att, ja, men du sa ju det här, men typ att ja, men nu är det fiskarnas säsong, så nu behöver jag inte jobba. Alltså att när man har... man känner olika saker, man orkar inte göra saker eller man vill inte göra saker, och så ser man så här, åh, jag kan använda spirituella liksom, jag skjuter här framför mig och så skyller jag på olika spirituella grejer.
Det är kanske att man söker och hittar anledningar till att inte,
till att slippa ta action. Ja,
precis.
Ja, men att ta action i det här fallet skulle kunna vara det absolut bästa för din spirituella utveckling. Mm. För det är då du kommer behöva möta, varför tycker jag att det är jobbigt att ta action? Varför vill jag prokrastinera? Vad är det som gör? Är det rädsla till exempel för att ta plats? Är det rädsla för att syna? Vad det nu kan vara. Mm. Och det är de känslorna du egentligen behöver möta, men du använder då fiskarnas period för att slippa känna dem.
För att skjuta fram det. Precis, för det kan ju vara som du säger, så här, man, det är någonting jobbigt man måste göra som man har sånt motstånd till, för att man vet också att här finns det en sån möjlighet till expansion och till växande, men det känns jobbigt och det känns läskigt, och då hittar jag anledningar till att slippa ta action för att det är fiskarnas period till exempel. Ja, men det kan till exempel vara flyktbeteenden.
Mm.
Som du känner kanske när du kom tillbaka från Bali, att så här, nej, men jag kan inte stanna i Sverige en sekund. Jag vill flytta imorgon.
Då kan du vara så här, nej, men jag är inte, min själ ska inte vara här. Det skulle kunna vara en typ att jag använder.
Mm.
Nej, men jag är inte gjord för det här. Eller jag är en free spirit typ.
Istället för att kolla på vad det är som gör ont, vad det är som är så jobbigt här i Stockholm, Sverige, för att målet är ju att du ska kunna hitta grundningen, hitta hem och liksom hitta balansen och harmonin i dig själv och inte ta in det externa. Du ska kunna hitta den här friden i dig själv, i din kropp. Jag menar, du är ditt hem, du är din vässel. Där yttre faktorer inte ska kunna liksom hjälpa dig.
Men jag tycker det har också varit väldigt mycket i vårt företagande. Att vi har inte velat gå in i den här maskulina energin. Mm. För vi har varit så rädda för att den ska göra oss utbrända.
Mm.
Och att den ska göra oss omotiverade.
Mm.
Så då har vi bara varit i flow och vi ska bara känna in. Och vi är så spirituella. Vi bara känner in kroppen.
Mm.
Typ så. Medan nu har vi fattat efter ett år av att det inte funkar, att vi behöver ha en viss struktur, att det behöver vara en balans återigen. Vi behöver ha en struktur för att sen kunna flöda och känna in inom strukturen.
Precis. Vi har flödat för mycket i det för att återigen hitta en balans, att vara så inne i det maskulina innan i våra förra jobb. Och lösningen på det, för att bryta det mönstret, var att helt gå in i att bara låta det flöda fritt varje dag och liksom inte gå in i någon slags struktur för att vi ska hela tiden följa flödet och vara, och du vet, magkänsla, follow what lights you up. Men till slut så blir det ju jättestress att inte ha någon struktur.
Mm.
Vilket gör att vi faller in i massa olika mönster som inte är bra för oss.
Precis.
Mm.
Prokrastinering bland annat.
Mm.
Dömer andra som inte är spirituella och sätter sig själv högre.
Ja. Och det man gör är att man egentligen dömer sig själv.
Ja. Man dömer den versionen av sig själv som var där innan man insåg alla de här sakerna och innan man hittade de här verktygen och innan man kom hit. Och det kan ju till exempel vara att jag vill inte umgås med vissa personer, jag vill inte ha dem här i mitt liv, jag vill inte göra det här för de är tillräckligt spirituella.
Mm.
Den underliggande...
Men också det här med att tro att jag har nått mer upplysning, jag har exponerat mitt medvetande och det gör mig till en bättre person.
Ja.
Det är ju liksom grundproblematiken, att tro att det är så här... Men man tror inte på lika värde, utan man tror att det finns att folk är bättre och att folk är sämre på grund av hur medvetna eller hur upplysta eller hur andliga en person eller personer är.
Men om man tittar på problematiken där, så känns det som att det oftast handlar om att vad är man rädd för egentligen med de här personerna, tror du?
Alltså,
om man skulle då råka hamna...
Men det man är rädd för är väl, tänker jag, att bli dömd för sina egna beliefs. För att man tänker att den personen, i och med att den personen inte är spirituell nog eller lika upplyst som jag, så kommer den personen inte förstå mig.
Kommer tycka att jag är konstig och flummig.
Kommer tycka att jag är konstig, flummig.
Mm.
Jag kommer bli utstött, den personen kommer lämna mig.
Jag kommer inte kunna vara mig själv.
Nej.
Jag kommer inte bli accepterad för den jag är.
Precis.
Och det är ju den största
rädslan. Då är det ju mycket skönare att istället döma ut den personen som liksom mindre värd för att den inte är lika upplyst. För då spelar inte någon roll vad den personen säger, för att du har redan dömt ut den personen som liksom ett misslyckande.
Precis. Men om man tänker på Jesus eller Dalai Lama eller någon av de här personerna som vi har kommit långt förbi det här. De skulle ju inte gå på gatan och döma folk baserat på hur mycket de har...
Nej, för det man gör här, jag menar så här... grundfilosofin och grundkärnan i det spirituella är ju att vi alla är en, vi alla är sprungna ur samma källa. Det här med liksom oneness, kärlek.
Mm.
Men det som händer när vi går in i det här dömande är ju att vi går in i separation. Att vi alla vi är inte samma.
Mm.
Att vi går in och liksom separerar, och separation är ju liksom motsatsen till oneness. Så att på ett sätt så lämnar vi oss själva genom att säga att ja, jag är bättre än vad du är.
Mm. Och det är väl egentligen det absolut, det som är längst ifrån det man vill uppnå på sin spirituella resa.
Mm.
För att det man vill uppnå är att vara så mycket som möjligt i kärlek.
Precis.
Och compassion. Och snällhet.
Precis.
Mm. Men det där är nog, alltså inget som man kanske vill erkänna, och det är verkligen smutsiga fula tankar. Men jag tror att det finns väldigt många av oss som hamnar där.
Precis.
Att säga, nej, men jag kan inte umgås med dem för de är inte spirituella, och jag kan inte göra det för att det inte, jag måste bara vara.
Och det blir som ett skydd, för att man vill inte möta alla triggers, tankar, sånt som uppstår i situationer med personer som man dömer ut. För det finns någonting där som man kan kolla på, att varför känner jag som jag gör och varför försöker jag ta avstånd, vad är det den här personen väcker i mig som jag inte vill se, varför är det lättare för mig att liksom döma ut personen än att möta det jag känner.
Men här är det återigen balans, för att du kan ju fortfarande känna att så här, nej, men jag vill inte ha i min närmsta krets de här personerna för att vi är så olika, vi pratar om olika saker och intresserade av olika saker, och det är ju en sund känsla.
Ja,
men
man
du
kan
ska
inte vara liksom så här vän och bästis med alla man möter på gatan, utan det är så här, vi dras ju till de personer vi dras till.
Men det är ju att inte hamna i dömande, negativa, elaka tankar om
Nej,
andra personer.
För det är att ha kärlek och compassion för andra.
Mm. Att så här, jag tycker om dig, du är välkommen, men jag väljer dem jag vill vara nära.
Mm.
Och det är olika saker.
Ja, det är också en act of self-love att liksom så här, ta in. Nej, men man känner ju vilka personer man vill liksom ha nära i sitt liv, men man ska inte döma ut dem som man kanske inte känner att man vill ha nära.
Precis.
Man saknar empati för mänskliga känslor. Allt är meningen, du behöver inte vara ledsen för det här, och man låter helt enkelt inte folk ha upplevelser och känna känslor.
Mm.
Ett exempel: du har gjort slut med en kille eller en kille har dumpat dig, och då säger jag till dig och du är ledsen, och då säger jag så här: men du behöver inte vara ledsen för det här, för allt händer ju av en mening, så var inte ledsen.
Det här var en del av den högre planen.
Ja, allt har ett syfte.
Gå bara vidare, du kommer träffa din person.
Ja, släpp det.
Mm.
Det är ju att
har vi
inte
hört det?
Har vi sagt
har
det?
Har vi sagt det? Har vi hört det av sina spirituella vänner? Det är ju jättefint och alla förstår ju att det här är av kärlek och så vidare. Men problemet är ju att det här hjälper inte överhuvudtaget.
Nej, och det är faktiskt lätt att lite tappa empatin för den andra personens känslor. Och det, och också det gör ju att personen i fråga som sitter där känner sig ju inte sedd och hörd av en person som säger på det viset. För att vi väljer att helt bortse från den personens känslor, och det är ju jättehemskt.
Men jag tror, dock att så här, i den här situationen, jag kan ju tänka mig in i den här situationen själv då, så känner man sig, åh vad fint att få höra det, vad skönt det var att få höra det. Mm. Men det tar ju inte bort, det trycker ju bara ner.
Nej,
sorgen.
Det är återigen balansen. Alltså det som blir liksom hemskt i situationen, som kanske ingen av båda partner är medvetna om, är ju att dina känslor inte får komma till uttryck, att du liksom tvingas lägga locket på, och det är det sen som
men det
kommer
kan kännas ganska skönt för en själv att man bara, åh vad skönt, just det här var ändå inte meningen, så behöver jag inte känna de här känslorna, men de ligger ju kvar
och det skapar lite stagnation, och någon gång kommer du behöva möta de här känslorna. Så att bara ha förståelse för att, ja, även om, för vi tror ju på det, att allt händer av en anledning. Men oavsett så måste vi ha i backning alla de mänskliga känslorna som uppstår,
ja,
och respektera dem.
Men så här, i exemplet då, med i dating till exempel då, då kanske så här, ja, men det tog slut. Visst, på ett plan så var inte det meningen då. Men själva meningen med situationen är ju för att visa dig någonting.
Ja.
Det är ju här för att visa dig vart du fortfarande inte har full kärlek till dig själv till exempel. Och då är det ju viktigt att du går ner och tittar på, vad är det som gör ont? Varför gör det ont? Vad är det för beteende jag har?
Ja, känslorna kommer ju med information, och att då helt liksom bortse från dem eller trycka undan dem, då kommer du inte heller få nyckeln i den här situationen och förstå varför det hände och allt det här. Och sen att bara få känna och få vara ledsen och bara få kärlek och empati från sina vänner, för det är väl det finaste. Att först ge och sen gå in i liksom det högre meningen bakom det.
Precis.
Men kanske, det är kanske så man ska, att man ska inte börja med det, utan man ska börja med att bara låta personen känna, hålla space för den här personens känslor.
Ja, för jag tycker också att man inte riktigt är, alltså precis när det gör som ondast med någonting, då är man inte riktigt redo kanske att förstå och titta på sina egna liksom sår, utan man behöver först bara kanske gråta ut.
Ja, och det här gör man ju som vän, gör man ju också det av kärlek, för att man vill också skydda sin vän från att känna allt det här jobbiga, och då är det ju lätt att gå dit så här, men allt händer av en anledning, för att man gör ju det av kärlek.
Det kan också vara att man tycker att det är jobbigt att själv behöva se på när någon annan gråter, för att man har själv problem att gråta.
Alltså 100%. Ja. Det är därför många vuxna tycker det är så jobbigt när barn gråter.
Ja.
För att de själv har svårt att möta sina känslor. Det blir en sån spegling. Och då vill man hellre distrahera det här barnet med ett flygplan eller en bil på gatan. Vad det nu kan vara. Men att bara hålla space för att den andra ska få känna och gråta och vara, det är ju att ha empati. Så det är nog en fin grej att först hålla space för känslorna, och sen kan man gå in i det högre perspektivet när det har fått landa, när känslorna har fått passera systemet och fått komma ut och bli sedd och hörd, hörd i dem.
Sista punkten. Man överdrivet förlitar sig på spirituella ritualer istället för att möta problemen. Ni hör ju temat, allting handlar om att möta. Och att man inte vill möta, man bypassar. Och det här kan ju till exempel vara då att man har en jobbig konversation, man behöver ha en jobbig konversation med någon, men istället för ta det här och jobba med det här så gör man en cord cutting ritual.
Ja, och tänker att så här, nu kommer det här problemet försvinna i mitt liv.
Ja.
Och där, alltså gud vad jag har varit där. Jag har legat på kvällarna, visualiserat den här personen, de här situationerna, och jag har tagit fram häcksaxen och jag har klippt och klippt i de här energitrådarna. Och, men hjälper det?
Ja, men det var det döva ju stunden.
Ja, det döva stunden.
För att man går in så i en offerroll där man är så här, du är så elak. Precis. Nu måste jag klippa dig.
Och sen så, det är ju många situationer där det här såklart ligger kvar. Men jag tänker, sen finns det situationer där jag kanske inte vill liksom så här, ringa upp mitt ex för 15 år sedan och liksom reda ut saker och ting. Alltså så här, men, I moved on. Men då kan jag istället skriva ett brev. Istället för att cut the cord så kanske det är fortfarande saker jag behöver få ur mig. Då kan jag skriva ett brev som jag sen bränner upp utan att skicka.
Men är någonsin cord cutting relevant? Jag tror inte
jag
det.
Jag vet inte.
Nej, men jag tror inte det, för att det handlar ju om att du behöver titta på vad det är som gör att det gör ont.
Ja, cord cutting är väl bara det är väl också att fly.
Ja, det är klart det är.
Det är en jättestor flykt. Istället för att få ur sig känslorna och kanske så här sitta i, för som sagt, det kanske inte alltid är möjligt att ta det med personen i fråga, men att kanske sitta i coaching, i terapi, eller prata med en vän och verkligen så här, prata igenom det, förstå kärnan, och sen det här med att få ur sig orden, som till exempel skriva ett brev som du inte ens skickar.
Ja.
Men där du bara får ur det allting.
För löser du upp energin, antingen då genom en konversation eller i dig själv, då kommer du inte ha något behov av att cut the cord.
Nej, men sen kan ju det vara symboliskt och fint med alla de här ritualerna, för det har ju vi i vårt liv. Men jag tror att balansen där är viktigt, för vi har ju också suttit, du och jag, och bara så här cord cutat, alltså så här klippt energin.
Ja.
Istället för att ta action och faktiskt kolla på problemet, men att ta action och sen göra en ritual för det. Det kan ju vara jättefint, för energi är ju energi, så att det är ju liksom så här möjligt att vi kan ju få energin i vårt system. Så det är väl det cord cutting symboliserar också. Men sen så är det alltid viktigt att ta steg i det fysiska livet också.
Men jag tror att det ska vara så här, om du väl ska göra cord cutting ska det vara med 100% kärlek.
Ja.
Det ska nästan vara i
det ska ju aldrig vara i, liksom, i revenge eller
hämnd. Men det är det ju oftast.
Ja.
Det är det ju.
Nu klickar jag bort det i livet.
Jag tänker att det snarare ska vara så här, som du sa innan vi började spela in, att man ser hur man släpper någon fri. Att det blir en kärleksfull, att så här, istället för att jag håller kvar dig i mitt liv så släpper jag dig fri, och så får livet avgöra om vi ska se.
Så livet visa. Ja, men det här är en fin sak som min mamma berättade för mig så här, år sedan. Det var något killproblem jag hade med någon kille, och då så sa något som verkligen stannade kvar hos mig. Se situationen med den här killen som en liten fågel som du håller i handen och bara släpper upp. Så, och så här, fågeln flyger iväg, och om det är menat så kommer den flyga tillbaka, men släpp den fri, släpp honom fri, precis som en fågel. Och det var så fint, och det är så symboliskt att verkligen så här, och det är ju att surrender, att bara, och nu kom det en liten fågel precis där när jag säger det här, satte sig på fönsterblecket precis utanför där vi spelar in, för att jag ser alltid en blå fågel, och det här var en sån blå, vad heter de? Gulblå fågel.
Jag kan inte mina fåglar.
Blåfink. Gulfink. I don't know. Tänk om man kunnat allt där i skolan. Nej, men det är så målet så fint. Hur man bara släpper kontrollen. Man liksom så här låter livet visa.
Ja.
Puff, 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 puff. Flyg iväg, lilla fågel.
Gud, jag får så mycket insikter av när vi pratar om det här. För att genom att man går igenom så bara, men gud, vad mycket grejer man gör för att slippa känna.
Känner du att det är någonting som du gör idag för att slippa känna?
Ja, alltså hela tiden. Ja, men jag går och tränar för att hoppas på att höja energin i kroppen istället för att liksom känna. Jag ringer en vän. I och för sig är det för att kunna prata av, men det kan också vara att jag bara, alltså, istället för att sitta med det. Jag sätter på en podd. Jag sätter på Netflix. Alltså jag gör det hela tiden.
Ja.
sen är jag är mer medveten idag om att jag gör det. Mm. Så det kan vara att jag så här, jag tar det där sen. Eller så här, åh, jag ska meditera.
Det är som att man gör ett medvetet val. Man gör ett val, men man är medveten i det. Jag kan också vara så här, så fort jag lagar mat eller så här. Till och med i duschen kan jag sätta på en podd. Men jag duschar för att jag bara så här, jobbigt att stå en kvart i duschen utan att göra någonting. Men då är jag också så här, Amanda, jag ser vad du gör.
Ja, exakt.
Nu sätter du på den här podden istället för att stå i duschen och känna in. Men då kan jag också så här, ta ett val, bara så här, fast nu orkar jag inte känna. Nu vill jag bara liksom stå där och lyssna på det här. Bara exakt. För att släppa livet lite.
Ja. Nej, men verkligen. Mm. Så det här händer, och särskilt nu de senaste veckorna när det har varit så himla mycket känslor och så mycket triggers och så mycket saker att processa, så det har verkligen varit alltså att jag behövt bara fly lite grann.
Ja.
För det blir
också ibland att
bara, men så här, jag behöver hämta energi, jag behöver gå och träna för att alltså det blir, jag blir som en urviden trasa till slut.
Men jag tror också så här, det här ska vi också prata om någon gång i podden, men vad händer efter man tar steget och startar eget? För att man får ju också extremt mycket tid till att gå och känna in på ett sätt som blir lite för mycket. Där man känner in varje känsla, varje val. Det är helt enkelt lite ibland för mycket fokus på en själv och ens mående.
100%. Mm.
Och det gör också att man kan fastna i lite offer, lite för när man har också att ni, alltså 9-5 jobb, när man kanske går iväg på kontoret, då kommer man in i ett flow, och för ibland kan ju det här av för mycket ensamtid också skapa problem, som alltså man kan göra problem större än vad de är, för att man har för mycket tid till att tänka och lägga fokus på sig själv.
Ja.
Så jag tror att det är sunt också att plocka bort lite av det här fokuset från sig själv.
Balansen.
Balansen.
Ja. Mm. Nej, men verkligen. Och jag har haft väldigt mycket tid sen jag kom hem.
Mm. Och det är inte så här, vi är ju också menade att leva i en flock. Och när du lever i en flock och det är massa som händer och alla har sina uppgifter, så hur mycket tid har man lägga på sig själv för?
Nej,
men du hade ju dina uppgifter, du gick hämta vatten, du lagade mat eller du passade barn eller vad du nu gjorde.
Ja.
Och sen kanske det var naturligt sunt att ha några gånger i veckan när det är så här, nu checkar jag in med mig själv.
Ja.
Men inte liksom flera timmar per dag. Det blir ju osunt.
Man kan också skapa stories om saker som inte
finns. Ja, 100%.
Mm.
Jag är en väldigt analytisk hjärna och som är, alltså, jag är så bra på att skapa stories av luft.
Samma.
Alltså, ja. Därför är det bra att vi båda har våra små bebisar som vi kan lägga.
Nej, men jag tyckte det var jätteskönt när jag fick hundvalp att säga, jag var tvungen att vara mer praktisk.
Ja.
Jag kunde inte vara så emotionell hela tiden.
Mm.
Det var faktiskt, jag vet inte om det var att jag bypassade då. Mm. No. Men det var skönt att lägga fokus på någon annan helt enkelt.
Mm.
Så,
det kan också bli lite för självcentrerat.
Ja.
Annars.
Och det blir liksom navelskåderi, vilket liksom, jag tror att det är bra.
Det ordet har fastnat.
Ja, men jag tyckte det var ganska bra.
Så vi fick ett sån negativ kommentar.
Ja, men jag tyckte det var liksom, eller det var snarare,
det var en person som tyckte att det var lite för mycket navelskåderi här i den här podden.
Ja, och den här podden ska ju vara navelskåderi.
Ja, det är det det är.
Ni lyssnar ju för att ni tycker att det är spännande. Sen kommer ni göra vad ni vill med den här informationen.
Om ni inte vill ha navelskåderi, då ska ni gå in. Då är det andra poddar man kan lyssna på.
Ja, det är det. Mm. Mm. Men food for thought kring balansen, kan det bli för mycket självutveckling?
Vi är också här för att leva på jorden, vi är här för att ha kul, ja. Vi är här för att skratta, vi är här för att liksom äta, ha sex, alltså vi är
just
här för att
det,
liksom
för det är
leva.
Det kan bli för allvarligt.
Ja.
Just det, där sa du det.
Mm.
Att det kan bli för det är också en grej, alltså, som inte kanske hör till bypassing men som är intressant att ta upp i
det, liksom, spirituella,
i det spirituella. Det kan bli för
allvarligt.
För, liksom bara för deppigt.
Mm.
För att du hela tiden ska hålla på med dina sår.
Mm.
Och det låter ju som att vi gör det, eftersom att det är det enda vi pratar om i den här podden. Men vi försöker ju också se till att ha jäkligt mycket kul.
Ja.
Men jag har inte haft typ kul på en hel månad nu.
Det är också februari.
Ja, men
glöm inte.
Jag har också men du vet så här, jag har väl behövt att vara i mitt skuggarbete. Men jag har typ, nu när du säger det så inser jag att jag inte haft så kul.
Mm.
Och det har varit en obalans. Att så här, jag skulle behövt typ ha, du vet, ställa mig och dansa. Därav vår dansklass. Alltså den, jag insåg bara, shit,
den
härligt.
Den är bara för skoj, för pleasure.
Verkligen.
Det är ingenting att vi ska gå dit och lära oss. Utan det här, vi ska bara gå dit och ha kul.
Oh. Gud, vilken insikt jag fick nu. Att det är därför också som... Alltså, jag har verkligen bara varit i det spirituella arbetet den här månaden. Ingen balans alls.
Nej, och det är så viktigt. Vi är också här för att ha roligt, för att njuta, för att uppleva. Återigen, balans, balans, balans. För att det är så lätt, jag kan också fastna i det när det hela tiden ska vara expansion och utveckling i allt man gör. Och det kan bli väldigt seriöst.
Oh my god. Men när jag var på Bali så var det nästan bara kul. Så att, ja, det var ganska mycket skuggarbete där. Men det var mer kul. Och då behövde jag nog någonstans komma hem och bara ta tag i
mycket
känslor.
Ja, men det var
känslor.
Ju det vi sa innan podden här. Att Bali är ju lite Barbieland. Ni som har sett filmen om Barbie. Det är ju lite så, hej, 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 hej. Gröna smoothie.
Ja, alla ler.
Alla ler. Alla vältränade kroppar. Alla.
Ja, och det kom ju upp känslor där som jag var tvungen att ta hand om när jag kom hem. För att där finns det liksom ingen riktig möjlighet att göra, eller det är inte riktigt upplagt för det.
Ja, sen vet jag att det är många, alltså det är mycket olika delar av Bali, det är mycket djupt arbete som sker också, men overall så är det ju liksom, det är lite gladare än vad the Northern Hemisphere ja. Are.
Ja.
En annan grej som vi också så här tänkte belysa lite nu i slutet här är the spiritual ego.
Det hänger ihop ganska mycket. För att när man bypassar så kommer det här egot kunna växa ganska mycket. Ja. Och spiritual ego är ju egentligen... det har vi sett ganska mycket hos de här gurusarna som...
Plockas ner en och en.
Ja. Men vi märker ju det att de här gurusarna... Det kanske blir att de avslöjar saker om dem eller att det händer saker för att universum försöker balansera upp det här egot.
Ja, man har ju sett så här, Bikra, alltså man har ju sett många stora spirituella ledare liksom, under liksom, historien har ju liksom plockats ner en och en för att det blir en väldigt stor obalans när en person med ett stort spirituellt ego tror att de är mer upplysta än andra människor.
Ja. Och jag tror att vi alla har liksom en liten släng av det här.
Ja, egot är ju här. Det finns en annan. Det är ju här för att skydda oss mot faror. Det är här för att hjälpa oss att överleva här på jorden. För att vi, om vi kom ner som pure consciousness, som de här rena energivarelserna, så vi hade ju kunnat gå rätt ut. Alltså vi har ju inte haft några... Det är som en... Man säger, jag vet inte när egot infinner sig, men jag tror att en tvååring har inte alls så mycket ego ibland, känns som. Och de kan ju typ dö om man lämnar dem själva en liksom en liten stund.
De har ju så mycket ego så det är mitt.
Och du vet ja men det kommer jag tänker innan det vet när de bara så här, kan gå rätt ut i gatan de kan liksom så här, hoppa från ett bord alltså, vet, de har ju liksom ingenting som skyddar dem. Det är ju liksom små dödsmaskiner som man ständigt måste bevaka för att de inte ska ta livet av sig. Och sen så infinner sig det här egot mer och mer just för att liksom skydda oss från fara och allt.
Ja, och jag tänker när man är ny på någonting så kommer väl egot automatiskt att växa ganska snabbt om man inte har med sig väldigt mycket ödmjukhet. Men de flesta, för att boosta sig själv när man är ny på någonting så behöver man komma in med lite ego för att våga kanske vara ny på det. Jag tänker när man då börjar med det spirituella så kan det vara lite läskigt att komma in i den här världen. Man kanske lämnar en annan värld bakom sig ganska mycket och kliver in och man behöver mod. Och då använder sig egot av till exempel det här med att man sätter folk i fack. Nej, men du är inte spirituell och jag är mycket mer spirituell. Och då är det ett sätt för egot att hämta hem mod för att du ska våga. Så känner jag i alla fall att när jag har gjort de här stora förändringarna säga upp mig. Ja, men då kanske jag blir så nej, men det här jobbet är mycket bättre än mitt förra jobb. Att jag sätter mitt förra jobb i något så här dåligt fack. Bara för att jag använder det för att jag ska bli modig, för att jag ska våga ta steget och kliva. Du vet. Och det här tror jag egot gör automatiskt hela tiden med allting som är nytt. Att säga, åh nej, men jag behöver göra slut med den här killen, han är sämst. Men egentligen har det inget med honom att göra.
Nej, men egot vill väl också skydda dig från att liksom så här, gå in i det. Alltså den vill ju skydda dig från att känna ibland, från att liksom så här, gå in i det jobbiga. Så den vill ju helst att du bara ska vara. Ja, för det finns olika aspekter av egot också. Men det är ju, hur som så behöver ju egot för att överleva. Men egot, återigen balansen, egot får inte komma in och ta över. Jag tror att det är det som händer i någon fas när barn är runt liksom 2,5, 3, 4 när de är mycket i den här trotsfasen, att det är då mycket av det här liksom, när man ska hjälpa barn att förstå att de inte liksom är solen och universum, att allt inte kretsar kring dem. Det här med att de vill styra och bestämma, du får inte sitta där, du ska sitta här, och du vet, då följer efter ett barn i allt de gör. Det kan ju vara ett väldigt mycket fidare här, och jag vet inte, någon gång har jag läst en teori om att barn som liksom inte får möta motstånd i den här fasen kan lätt bli väldigt egocentrerade, narcissistiska, I don't know. Mm. För att de tror liksom, de har inte fått verktygen till att förstå att vi är en, eller att vi alla är. Mm. Att de inte är the center of everything. Så därför är det också väldigt bra att ge barn motstånd, som att så här, nej mamma, du får inte sitta där, jag ska sitta där. Du vet, om jag sitter i någon stol, då är jag så här, nej August, nu sitter mamma här. Jag vill sitta här. Om du vill komma och sätta dig här får du sitta i andra stolen. Du vet, att man inte liksom försöker att hela tiden gå efter barnens behov när det är något så irrationellt som att vi har 4 stolar i köket, han vill sitta på den stolen jag sitter, så ska jag flytta mig till den andra.
Mm.
Nej, utan du får ta och sätta dig på andra stolen, för nu sitter mamma här.
För det visar ju honom självrespekt.
Ja,
till exempel.
Precis. Mm.
Men där tror jag att det är, gud vad vi går ifrån ämnet nu, men där tror jag att det är vanligt, eller det kan vara att man är så, jag vill att han ska tänka att han är värd allt.
Ja,
därför precis. Vill jag inte sätta en gräns där. Att det kan bli istället att man försöker, du vet, vara förälder som inte programmerar något negativt hos sina barn, och då vill man inte sätta gränser. Och...
Nej, och sen kommer han gå ut i arbetslivet och inte förstå varför inte hela teamet ska göra som han säger.
Mm.
Alltså...
Exakt.
Och det kommer skapa väldigt mycket problematiska situationer för honom.
Ja.
Mm.
Ja, men det spirituella egot handlar ju om att man jämför sig med andra, att man tänker att man är mer upplyst, att man använder det spirituella för att få uppmärksamhet eller framgång. Det kan vara att man, ja, men som sagt, att man ser sig själv som mer exklusiv, att man separerar sig från andra. Ni fattar.
Mm.
Det är att man använder det spirituella för att boosta sitt eget ego.
Precis.
Men det här var ett ämne som vi kände, som vi har varit sugna på att prata om länge, men nu kändes det som att det bara skulle ut.
Mm.
Och som sagt, det här kanske kan balansera upp lite det som händer i oss.
Ja, och som vi, alltså, vi är inte perfekta i den här också. Vi faller ut och in, alltså, så här,
hela tiden
i det här, och får hela tiden, det är, man får hela tiden hämta hem sig själv, försöka observera sig själv och situationen. Varför agerar jag som jag gör? Är det utifrån liksom att försöka skydda mig själv från att känna något jobbigt? Så Det här är verkligen det spirituella jobbet i vardagen, att hela tiden nyfiket observera vad som händer.
Ja, jag tänker så här, se inte det här nu som någon prestation. Och nej, nu får jag inte hamna i spiritual bypassing, för att det är oundvikligt. Vi gör det hela tiden. Och det här är väl bara bra att ha med sig som ett perspektiv, att så här, okej, jag försöker inte fly från mina känslor, utan nu tar jag tag i dem istället.
För jag också läser att, alltså, människan i grund och botten, vi är ju ganska lata.
Ja,
det är ju det.
Vi vill ta the easy way, det är ju det vi programmerar.
Ja. Om vi vill läsa,
trust me.
Ja. Vi är lata personer som tycker, som vill liksom så här, njuta av det söta, goda livet. Det är så här,
jo, men också så här, självutveckling är ju någonting som vi har hittat på nu senaste åren.
Mm.
Det här var ingenting man höll på med liksom, på savannen direkt.
Nej. Och nu lever vi i en värld där vi måste försöka, där vi måste ha självutveckling, för att vi har kommit så långt ifrån människans naturliga
rytm
och naturliga balans. Sätt att leva.
Mm.
Så det är därför vi måste hitta den här balansen nu i vårt ultramoderna samhälle, som faktiskt får de flesta av oss att må ganska dåligt och dessutom bli sjuka och dö.
Ja, för hela samhället är uppbyggt efter det här egot. Mm. Förut var det ju inte det, utan då var det ju mer en balans med naturen, så naturen löste ju många av de här sakerna. Mm. Åt oss. Ja, men vi hade inte mat, och vi var tvungna att möta det. Vi hade inte det.
Vi hade inte sociala medier, vi hade inte den jämförelsen. Alla hade sin del i flocken. Men alla var en del av någonting.
Mm.
Nu sitter så vi ett jätteproblem med folk som är ensamma, med isolering, och det skapar mycket.
Och man kan alltid fly in i mat, man kan fly in i tv, man kan fly in i tid.
Fest, alkohol, droger.
Ja, så att
vi hamnar också längre och längre ifrån oss själva, för att det finns så mycket att distrahera oss med. Och även i det spirituella så har vi väldigt mycket att distrahera oss från. Det är därför det är så viktigt att prata om spiritual bypassing, för att det är bara ett annat sätt. Vi byter bara ut en alkohol mot salmonellkakor. Alltså, ja! Vi hittar liksom nya sätt att liksom döva.
Ja.
Men i en spirituell kontext.
Ja, och så är det så mysigt och fluffigt och du vet, det är så fina yogatights och det är så, så här härligt. Allt. Det är liksom en så mysfluffig miljö.
Ja.
Och all good.
Mm.
Men
ja, alltså kakor är ju tusen gånger bättre än alkohol.
Ja, men känn känslorna.
Precis. Mm.
Det är väl det som är bara
känn hela. Känslorna och blunda inte och försök liksom inte.
Ja. Och se igenom illusionen lite grann kring allt fluffet.
Mm.
Och inse varför flyr jag nu in i det här istället.
Precis.
Hur känner du?
Nej, jag känner förkylning.
Åh oh, nej.
Hur känner du?
Nej, men jag känner att det här är bra. Jag tycker det är lite skönt gentemot mig själv att få verkligen syna mig själv. För det här är, den här listan är som att jag pratar med mig själv.
Ja.
Och det är lite jobbigt, men det är bra.
Verkligen. Verkligen, verkligen, verkligen.
Okej, tack för att ni lyssnade den här veckan. Mer än någonsin får ni gärna gå in och kommentera veckans avsnitt. Och sprid det till era vänner, era spirituella cirklar.
Ja, kan ni inte också skriva, det är alltid så kul att läsa när ni går in och recenserar podden på Apple Podcaster eller på Spotify, och det var där vi fick den här härliga navelskådnings... Ja, men det är faktiskt kul att den har kommit in, det här med navelskådning. Så det blev också jätteglad för att det hjälper också podden att växa och nå ut till fler. Så tack snälla för att ni finns med oss.
Ja, vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Puss och kram.
Puss och kram.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.